Sveriges Radio.
Och du börjar fixa håret nu när jag sätter på mickarna, kan jag tro. Tror du att du är en tv-personlighet eller?
Det tror jag verkligen inte. Som tur är. Alltså mitt kroppsspråk skulle funka så dåligt.
Nej, det hade ju tvärtom funkat svinbra.
Nej, ingen hade hört ett ord av vad jag hade sagt.
Nähä.
De hade bara funderat på hur händerna skulle veva runt nästa gång. Vilka vattenglas som skulle slås ut.
Du hade ju inte passat i tjock tv-format. När det är liksom fyrkantigt. Du är mer en widescreen-tjej. För att dina rörelser ska liksom synas i bild så att du inte försvinner ut på kanten. Så. Du är liksom 16:9-format. Ja. Förstår du vad jag menar? Nu pratar jag bildformat.
Jag förstår det, men jag tycker det låter obehagligt.
Välkomna till Druid Zimmerman Show som idag sänder ifrån Sveriges Radiohusets absolut varmaste studio. Mm. Du, jag har en fråga till dig.
Ja.
Vilket antal kommer vi sluta på?
I vad?
Ja, du vill ha mer kontext, eller?
En smula.
Den här NATO-frågan, den fortsätter ju vara aktuell.
Om den gör.
Om
det
den
fanns
gör.
Ett litet fönster där.
Ja, för fika.
Då jag tänker att kanske Magdalena Andersson och utrikesminister Ann Linde kände lite lättnad så här. Fan, vi har fått till en deal med Turkiet och Finland som gör att Turkiet slutar blocka vår NATO-ansökan.
För det har varit möte.
Mm.
Inte vart som helst heller. Vi lägger det på något ställe dit svenskar älskar att åka till. Vi åker till Spanien och har möte.
Madrid.
Ja, det blir inte Rimbo.
Nej.
Som det kan vara ibland när man försöker lösa världskonflikter.
Det är de från Jemen som får vara i Rimbo.
Jemeniterna, de får ha möte i Rimbo, Sverige. Det är Magdalena Andersson och Ann Linde i spetsen som åker ner för att träffa en turkisk delegation bestående av utrikesminister från Turkiet och självaste Erdogan sitter i egen högperson och har möte.
Så är det finska gänget. Och Stoltenberg, NATO-bossen.
NATO-killen även kallad i vissa sammanhang.
Exakt.
De snackar med varandra. Hårda förhandlingar får vi höra att det är.
Mm.
När det väl uppdagades att Turkiet skulle liksom... Vi blockar det här lite grann kanske. Vi har lite egenintressen här som vi skulle liksom vilja förhandla om.
Det har hållit så många samtal på så många nivåer mellan så olika människor för att försöka få upp den här låsningen.
Det handlar om vapenembargo. Det handlar om
terrorlagstiftning.
Det handlar om att Turkiet skulle vilja ha folk utlämnade ifrån Sverige. Det pratades då under den första delegationen när de pratade med varandra om 33 personer som de skulle vilja ha utlämnade från Sverige till Turkiet. Och om vi inte uppfyller de här kraven, då kommer de sätta stopp för våra NATO-ansökan. För alla länder måste ju vara med på det.
Precis.
Sen kommer de ut där och de är överens.
Mm.
Det känns ännu en gång. Vi är ett steg närmare NATO. Magdalena Andersson känner vi liksom så här segervittring lite grann. Vi kanske har löst den här knuten lite grann.
Alltså Turkiet säger ju att okej, vi slutar blocka svenska och finska NATO-ansökan.
Just det. Och sen är det presskonferenser efter det. Och de hinner väl liksom inte ens ha klackat ut genom byggnaden innan de hör liksom någon press säga, vet du vad Erdogan sa på en presskonferens? Han sa att det nu är uppe i 73 stycken som han vill ha utlämnade från Sverige. Och nu är knuten lite där igen.
Turkiet har ju sagt att Sverige måste leverera på den här dealen.
Mm.
Annars kan de i nästa led, när alla NATO-medlemmars parlament ska godkänna den här ansökan från Sverige och Finland, blocka den igen.
Blocka den, som någon rappare sa i någon hiphop-sång någon gång. Som du säkert känner till.
Absolut.
Ja. Och då var min fråga, eftersom det för var dag som går ökar i antal utlämningspersoner från Sverige till Turkiet, enligt Erdogan. Vilket antal kommer vi sluta på? Igår var det 73.
Ja.
Då måste det rimligtvis kanske vara så här 84 i dag eller någonting om det ska öka i samma takt.
Du tänker att det här kommer ticka upp. Varje gång Erdogan kommenterar den här dealen så kommer det kunna vara en ny siffra.
Ja.
Det finns ju tid för Erdogan om han vill uppa antalet.
Alltså fortsätter det i den här takten och det är i någon snar framtid som man kommer rösta. Kanske liksom vi landar på... Alltså det tar det tid så kan det ju vara tusentals människor som kan behöva liksom bli deporterade till Turkiet.
Oj, till
du tror alltså, inte att du överdriver en smövla här?
Jag vet ju inte, liksom inte om det är så han räknar så som celler fördelas.
Ah, ja.
Att det bara dubblas i antal hela tiden.
Plötsligt hittar han en helt ny organisation som han inte har tänkt på. Och där var det 408 medlemmar.
Ja, boom! Exakt. Ja. Och så sitter någon svensk journalist där. Fast sa 73 förut. Han säger, nej, 400 000 människor ska det vara i slutändan. Jag vet inte, vi får ju se vad det landar på.
Ah.
Men tickar, det verkar det göra. Vi får ju se om det ens blir något NATO.
Känslan är allt kan fortfarande hända. Du, Ebba Busch hade med sig en svart folder när hon var med i Aktuellt i veckan. Vad hade hon i den?
Papper.
Och vad stod det på?
Det stod väl något viktigt?
Det tror jag verkligen hon tyckte att det var.
Mm.
Annars hade hon ju inte tagit med den till tv-studion, nej, tänker jag.
Jag tror inte det var någon värdepapper, nej, så det kan jag ju utesluta. Så då är det kanske något kontrakt.
Exakt.
Ja.
Men... ett abortkontrakt. Mm. Bakgrunden var ju att högsta domstolen i USA rev upp ett abortbeslut. Det leder till nu att det blir upp till varje delstat att bestämma. Då finns det de delstater som kommer att förbjuda abort. Det finns andra delstater som kommer inskränka abort. Och så finns det de där det kommer rulla på som tidigare. I Sverige är det ju så att alla 8 riksdagspartier står bakom den abortlag vi har här. Ändå har det blivit debatt här i veckan om abortlagen.
Alla är överens, men låt oss tjafsa om det.
Och då lanserade Ebba Busch det här abortkontraktet.
Jag kan berätta då, Jimmy Åkesson kommer att skriva under detta, Ulf Kristersson kommer att skriva under detta. Jag har inte fått svar från de andra partiledarna. Kan du ge besked om att du kan tänka dig att skriva under detta? För det handlar inte bara om Sverige, det handlar också om Sveriges roll gentemot övriga världen. Att kunna vara ett föregångsland, visa på enighet över 8 partigränser.
Det är ju Märta Stenevi som står på andra sidan Aktuellt bordet.
Just det, och det vill man inte bara gå någon till mötes kanske, ifall man står sådär som
hon
ett annat parti.
Hon skriver inte på. Miljöpartiet, Centern, Liberalerna, Moderaterna. Flera partier har istället pratat om att man borde skriva in rätten till abort i grundlagen.
Ah, då tar det väl 8 år.
Det tar ju lång tid, för när man ska få in något i grundlagen så ska man ju ta 2 beslut med ett val emellan i riksdagen. Sen finns det ju de som ifrågasätter, som du var inne på lite grann. Varför ska det här debatteras överhuvudtaget i Sverige? Sverige är inte USA. Vi har inte samma system här. Det jag kom att tänka på när jag såg Ebba Busch med den här svarta foldern i Aktuellt var andra personer som har tagit med sig grejer till en tv-studio.
Det finns luntor.
Och nu har Stefan Löfven stått ganska många gånger och kan inte ge besked. Han säger att vi behöver utreda energibehoven. Vi vet inte vad prognosen ser ut längre fram. Jo, jag har skrivit ut den här långsiktsprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon? Kan du beskriva det för oss imorgon?
Du kan behålla den där. Och behåll den där, Anne. Behåll den där, du. Nu måste
men
vi
du
prata
måste ju kunna läsa den.
Jag finns har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort.
Jag har alltid gjort allting mer än dig.
Där är ju partiledardebatt i TV4 2014.
Kanske är värt att nämna. Här fick ju också käbbel som ord en revival. Det var liksom snudd på utdött i gemene mans vokabulär. Det var liksom kanske några ifrån den äldsta generationen vi har som använde sig av käbbel. Här bara, i liksom på bästa sändningstid, tidningarna skrev om käbbel. Käbbelindex ökade markant, så att jag har hört alltså någon som är liksom en del av gemene man använda käbbel i vardagsspråket. Det hade inte hänt annars.
Nej, jag hörde faktiskt
historiskt ögonblick.
Jag tyckte jag hörde Ebba Busch i veckan använda ordet käbbel, eller käbbla i alla fall.
Ja, ja.
Det finns ju andra exempel på rekvisita.
För det var en del av det här, att Vattenfall, vårt största bolag, används för att bryta kol istället för att bygga förnybart.
Tack för det, Gustav. Fattar, du har din kolbit där, så jag förstår att du kommer få använda den.
Det är bättre att de ligger så här än att de bränns.
Gustav, som är Gustav Fridolin, tidigare språkrör för Miljöpartiet, i en partiledardebatt i Aftonbladet.
Mm.
Han vill då visa hur mycket han var emot kolkraft. Men du, jag funderar nu på om det kan dyka upp mer rekvisita i valrörelsen.
Mm.
Tänk dig så här, du vet, vi har frågor som kriminalitet, klimat, skola, invandring, vård. Det är ju de frågor som brukar hamna i topp när folk ska lista de viktigaste valfrågorna.
Vadå, att man skulle liksom komma med en nyanledd och försöka ge till en annan partiledare? Så, titta här, titta här. Det är bara käbbel, försöka trycka bort den. Jag hoppas inte det händer.
Okej. Andra exempel på rekvisita du skulle kunna tänka dig skulle kunna jobbas in i valrörelsen.
En bit av miljön som någon försöker lägga på ett sånt podium någonstans. Och bara här, ta den här. Ser du det här? Det är en bit av miljön.
Är det en grästuva då eller?
Ja, det kan vara en grästuva. Alltså, det beror på vart i miljön man har varit och tagit en bit.
Så det skulle också kunna vara
en asfalt. Alltså, det är en del av miljön. Man har tagit med sig en här är en icke-registrerad pistol. Vill du att sådana här ska finnas ute i samhället? Mm. Är det det du vill?
Mm.
Är det det du vill? Och sen så lägger man
vilken
den någonstans.
Vilken partiledare?
Vem har närmast att ha halar upp en oregistrerad pistol? Vad ligger det närmast? Alltså det skulle ju kännas liksom mest uppfriskande om det är Bolund. Att han bara det ur skärpet. Drar upp en sån. Man ser bara, vad fan är det för någonting som sticker ut under kavajen där? Bara drar den upp en sån gammal som har legat i en sjö länge.
Han ligger ju väldigt långt ner när det gäller förtroende bland partiledare och språkrör. Mm. Du tänker att han bara chansar vilt.
Ja, och sen så abortfrågan är ju också aktuell. Jag hoppas man
skola,
inte att,
hoppas vård.
Man inte att de använder sig av rekvisita.
Nej, och nu blev det obehagligt.
Ja, därför så utvecklar jag inte.
Ska vi stoppa här?
Lova Olsson och Moa Wallin.
Vill ni höra en pushnotis som jag fick?
Vad?
Ebba Busch vill införa kemisk kastrering av våldtäktsmän, säger hon på en pressträff.
Mm. Varför är man tvungen att lägga in kemisk i det här?
Det låter värre ju.
Jag tycker det låter bättre.
Det låter ju bättre. Och det är väl så man i modern tid skulle kastrera någon. Det skulle väl inte vara så att man går fram med liksom skalpell.
Men det kanske ändå skulle komma en följdfråga på det. Om man bara sa att man borde kastrera alla som har dömts för våldtäkt.
Jo, men så som jag känner Ebba Busch så är väl hon duktig på det här med PR. Man levererar den bara så. Bara, frågor uppstår. Vi behöver söka upp Ebba igen. Vad menar du? Och då kommer det i tvåstegsraketen. Mm. Så, ja, nej, det är kemisk kastrering jag tänker mig.
Mm. Vi behöver söka upp Ebba igen.
Vi behöver söka upp henne. Ja. Precis, vart är hon? Ja, hon är och renoverar ett hus strax utanför Uppsala.
Jag vill söka upp.
Du ska ta så konstiga saker, Loa. Jag vet aldrig vad du ska tycka är kul. Aldrig vet jag vad du ska tycka.
Jag tyckte det där var ganska roligt. Ja.
Vi har inte sett på ett tag nu.
Nej, det har gått 2 veckor.
Mm, det har varit midsommar emellan.
Precis.
Eller midsommar som vissa säger.
Mm, de flesta.
Ja, de flesta. Jag försöker etablera midsommar. Vad hittade du på, Moa? Var du plakat?
Nej, absolut inte. Jag var...
När man säger nej 2 gånger sådär hetsigt så vet man att då var det. Då kommer du ihåg mycket.
Jag drack 3 glas bara, tyvärr.
Och Lova, vad var du...
Inte
var...
plakat.
Nej, men härjat har du gjort.
Nej, inte härjat
inte
heller.
Härjat heller.
Nej.
Någon liten dans?
Inte kring en midsommarstång i alla fall.
Nej. Utan var dansar du?
Ja, lite mer... Inte så mycket dans just faktiskt.
Utan du bara rörde kroppen.
Ja.
Du har varit ute och gått någonstans.
Ja, gått.
Och det skulle kunna vissa kodas som dans.
Du har rört på kroppen med i bakgrunden där, eller?
Ja.
Några småfåglar. Du vet ju hur man lever ut.
Ja.
Vart har du hållit hus?
Nej, jag har ju varit ledig nu faktiskt en vecka och laddat för Almedalen.
Ja. Mm. Hur laddar man då för Almedalen som inrikespolitisk reporter?
Ja, man följer egentligen det mesta som händer ändå.
Nej.
Så blir det ju lite grann.
Jaha. Mm.
Men problemet tycker jag när man jobbar med politik är när man är ledig och ska koppla av. Att det fortfarande blir så att man typ går in på YouTube och kollar vad Liberalerna har lagt upp på senaste. Mm.
Men på tal om NATO, vi pratade lite om det innan vi släppte in Moa och Lova. Det har varit möte i Madrid och det har väl du följt slaviskt då, antar jag?
Ja, jag satt och väntade på pressträffen i alla fall igår med Joe Biden.
När han kallade Sverige för Schweiz.
Precis.
Alltså, kan någon förklara det för mig, sidospår, förlåt. Hur kan Schweiz vara det landet som man internationellt först tror att Sverige är? Varför inte Sverige högre rankat på alla plan än vad Schweiz är? Vad har Schweiz? De har banker, de har en fickkniv, det är någonting till.
Choklad.
Ja, precis. Ja, klockor. Ja, precis. Det är de 4 grenarna de har. Vad har vi? Vi har ABBA, vi har Avicii, vi har Volvo, Spotify, Dynamit, Klarna. Jag menar, det finns grejer. Varför säger folk Schweiz i första hand istället för Sverige om Sverige? Finns det någon rimlig förklaring?
Det är väl neutraliteten och att båda länderna börjar på S.
SW till och med för de internationella.
De har en bättre PR-byrå uppenbarligen i alla fall.
vi ska ju snacka om Almedalsveckan eftersom den drar igång nu. Det är politiker, det är lobbyister, det är journalister, det är tusentals människor som ska dit. Och vi också för den delen. Det här har jag hållit på länge.
Ja, startskottet för Almedalsveckan var ju faktiskt i juli 1968 när Olof Palme, som då var utbildningsminister, höll ett tal på en mobil scen. Och han hade ju sommarställe på Fårö, så det var ju då anledningen att han var på plats där. Och Socialdemokraterna satte in en annons i lokaltidningen inför det här evenemanget, och där stod det: kom, fråga, lyss och trivs. Statsråden Christer Wickman och Olof Palme talar och svarar på frågor på torsdag kväll klockan 19.
Kom, fråga, lyss och trivs. Mm. Vad är lyss?
Lyssna. Mm-hmm. Från Socialdemokraterna. Mm. Och
betalade man per bokstav?
Ja, det låter nästan så.
Och hans manus då berättas, det var klottrat på baksidan av ett konsumkvitto. Och han talade om Vietnamkriget, inte otippat. Och den här, länge var den här politikerveckan så starkt förknippat med Palme att det kallades för Palmeveckan. Så att så började det.
Och jag förstår ju liksom så här, ja, men första året, han var på semester, någonting behövde sägas, dra fram en scen, någon mobilscen, något PA-system, skriv något hetsigt, ja, lyss och kom och njut, nju kanske bara, och så dök folk upp. Men hur liksom tog det fart året efter?
Ja, det tog ganska långsam fart, verkar det som. Och det verkar ha växt år för år då, från 1968.
Ja.
Och 1991, då var det ju ett valår, och då var det första gången som alla partiledarna var på plats och talade.
Mm-hmm.
Och det var ju en väldigt stor sak då för arrangörerna bakom den här veckan som det då var.
Det görs ju massa politiska utspel under den där veckan, och ibland blir det lite jobbigt.
Ja, det finns otaliga exempel som har lett till debatt. Sommaren 2003, då var det ju stort med den kommande folkomröstningen om EMU, euron. Och Centerpartiet var ju emot detta och hade bjudit in en brittisk EMU-motståndare som hade jämfört eurons utbredning med Hitlers tredje rike. Och Centerpartiledaren Maud Olofsson fick ju förstås många frågor om varför hon skulle tala och varför hon hade sagt så där. Och när Ekot intervjuade henne, då sa Maud Olofsson, försvarade ju förstås att de hade bjudit dit henne, och då sa hon så här:
det är ju en bra sak att lära av historien. Men ändå, för mig så är ju ändå Hitler, att använda Hitler i debatten, skrämselpropaganda. Det kan du inte hålla med om.
Ja, men Hitler gjorde ju tokiga saker. Och det säger ju hon. Och jag tycker också det. Och låt oss lära av de tokigheter som han gjorde. Nämligen, bygg inte upp nya stater i tron att det här ska bli den starka europeiska staten.
Tokigheter. Jag tänker också hur man använder det ordet.
Är det så han beskrivs i historieböckerna? Att det var tokigheter han hade.
Ja, och det här fick ju Maud Olofsson äta upp från alla möjliga håll. Det blev ju massiv kritik för det här uttalandet. Och hon stod fast ett tag, men sen så backade hon ju och sa att hon skulle aldrig ha gett sig in i den här debatten, och hon står inte för den jämförelsen som den här då brittiska kvinnan gjorde.
Mm-hmm. Lägg upp lite vatten där, lite diskret. Catherine Zimmermans.
Tänkte inte att det skulle pålas.
Nollprofilen mitt i en av de mest seriösa ämnena vi har i det här programmet.
Direkt efter Hitler.
Ja, just det, direkt efter
Hitler. Sen blev jag så törstig.
Är det ett måste att vara där om man är en partiledare?
Den nailar du.
Vad sa du?
Den nailar du.
Alltså, vad är det här? Vet du vad jag och lyssnarna kräver? Att vi vill höra samma fråga.
Nej.
Men ifrån en av de mest högt aktade journalisterna på Sveriges Radio.
Jag kommer inte kunna naila den.
Hur låter
den?
Nej. Hur låter det?
I år är alla partiledare på plats. Det är ju ett valår, mm, så att det är klart att det spelar roll. Men genom åren har det gått upp och ner när det gäller partiledarnas medverkan. 2007 till exempel så valde Fredrik Reinfeldt att vara med familjen, och Maud Olofsson det året ville ha en längre sammanhängande semester. Under många år så uteblev statsminister Göran Persson för att han tyckte att Almedalsveckans placering mitt i sommarledigheten var fel. Så att han gjorde annat. När man då inte skickar någon partiledare så kommer det någon annan ledande person från det partiet istället, såklart. Valåret 2002 blev det väldigt uppmärksammat när moderatledaren Bo Lundgren var där, men inte talade och inte medverkade i några seminarier. Och det där blev ju väldigt mycket liv om, och någon kvällstidning hittade honom på en badplats där han badade med familjen. Trots då att Moderaterna låg ganska dåligt till i opinionen och många ansåg att han istället skulle ha medverkat när han ändå var där.
Var det bilder och sådär också på när han badade eller?
Jag kommer inte ihåg det faktiskt.
Jag undrar om en speedos-kille eller han vanliga...
Nej, då hade vi nog kommit ihåg det.
Då hade det rättat sig fast.
Ja. Så att någon sån bild har jag inte sett.
Nej.
Och 2017 så bestämde sig statsminister Stefan Löfven för att inte komma till Almedalen, och han sa istället att han skulle träffa vanliga människor som aldrig skulle besöka en sån här politikervecka.
Jag tycker också att Almedalen i all ära, men det har blivit också, tycker jag, för lite av folkrörelse, för lite av enskilda medborgare, för mycket av lobbyister och näringslivsintressen.
Så att den här debatten finns ju alltid. Vad är Almedalsveckan och är det värt att vara där? Men det sa ju också Göran Persson när han var statsminister, att när det var valår 2006, då åkte han ändå dit, för då hade det kostat för mycket att utebli.
Har inte Fredrik Reinfeldt varit med om grejer i Almedalen?
Jo, det som många minns var ju då inför valet 2014. Och då satt jag och jobbade, lyssnade på talet och jobbade i de här barackerna som Ekot tar precis vid scenen. Och han talar och varnar då, inte otippat, för en rödgrön valseger. Och han säger att om Moderaterna vinner valet så ska de bygga nya studentbostäder i massor. Men då hör man plötsligt sorl och skrik och väsen, och talet avbryts för en kort stund.
Jag har ett test där jag kollar om ni hörde vad jag sa.
Och då visade det sig att det är fyra kvinnor från en feministisk aktivistgrupp som var ganska uppmärksamma då, som heter Femmen, som då har klätt av sig på överkroppen och gör vad som kallas en bröstkupp mot Fredrik Reinfeldt. Det de protesterade mot var ju den planerade kalkbrytningen i Ojnareskogen, de här kvinnorna.
Hur går en bröstkupp till?
Det går helt enkelt till så att man klär av sig på överkroppen, och så hade de klottrat massor med saker.
På brösten?
På hela överdelen. Mm-hmm. Och sen försökte de ta sig upp på scenen, men det lyckades de inte med, men de tog sig innanför avspärrningarna. Och det jag såg då, precis där jag satt, det var liksom att polisen direkt förde bort de här fyra och grep dem då. Ja, och sen fortsatte ju Fredrik Reinfeldt att tala, såklart.
Vad sa han då?
Jag kommer inte ihåg om han exakt kommenterade det, men han fann sig väldigt snabbt och fortsatte tala som om ingenting hade hänt. Och det här fick ju följde för en av kvinnorna som gjorde den här, det som då kallades i kvällstidningarna bröstkuppen, stod på Miljöpartiets riksdagslista. Hon var kandidat för dem. Och då sa ju Miljöpartiets partisekreterare snabbt att hon kan inte stå kvar, för så här får man får inte störa ut andra partiers evenemang. Så att hon ströks från riksdagslistan. Några av de här dömdes senare då för överträdelse av myndighetsförbud. Men sen blev det också en debatt faktiskt inom Miljöpartiet, den här att man strök en av kandidaterna från riksdagslistan. För då gick Per Garton ut i en debattartikel, som ju tidigare språkrör och en av partiets grundare, och kritiserade att man hade strukit henne. Och han skrev bland annat: vad tycker väljarna? Vill de ha tyst och grå politik eller livlig och brokig? För han tyckte då att så här ska man kunna göra som miljöpartist. Protestera på det här sättet mot något man inte gillar.
Mm-hmm. Ska Fredrik Reinfeldt ha lite heder för att han ändå liksom så kan fortsätta helt utan att någonting har hänt då?
Ja, det får man väl säga.
Ja,
för
det
måste han ju ändå, om fyra personer försöker ta sig upp på scenen där han står, så måste jag gissa ändå att det är något som man måste hantera.
Just det.
Ja.
Man kan visa brösten för honom. Han håller ögonkontakt och han tappar inte tråden.
Nej.
Så är det.
Ja.
Det kan han.
Ja,
utan problem.
Ja. Ja.
Hur många gånger har du varit i Almedalen?
Sen jag började...
Vadå? Förlåt.
Vad trodde
du, trodde
du
att det skulle vara någon annan fråga?
Ja, det trodde jag med.
Aha, det trodde inte jag.
Nej. Det är en Petra grej.
Hur många gånger har du visat brösten, var det?
Något sånt. Ja. I den lådan, trodde jag.
Jag har gjort det en gång.
Oh, jaha.
Berätta allt.
Ja. Nej, men jag har ju varit i New Orleans. Där har de ju den traditionen.
Det låg så nära till hands på något sätt. Jag tror jag har nämligen gjort det.
Där har de en tradition.
Jaha.
Man går den här,
man tar seden dit man kommer.
Ja, det gjorde jag tydligen. Och då går man gatan ner och sen ställer alltså nedanför olika balkonger där folk håller såna här jättefina färgglada halsband. Och så flashar man brösten och så kastar de ner. Och ju fler halsband man får, desto bättre är det.
Jaha!
Desto bättre är det hur då, menar du?
Ja, men då går man runt sen med så jävla mycket halsband. Jag har alltså kvar dem.
Och då vet folk att...
Hur många fick du?
Jättemånga!
Ja, okej. Ja, men då har vi fått det sagt. Mm.
Glad att jag kunde dela det.
Jo, men vi var väl...
Hur många gånger har du varit i Almedalen? Var ju det som jag frågade innan vi blev helt sidetrackade.
Sen 2014 har jag varit där varje år. Men jag har ju alltid varit lite kluven till Almedalsveckan. Det är svårt att jobba som nyhetsreporter där och göra egna grejer faktiskt. Utan det är väldigt agendastyrt med partiledarnas tal och en pressträff och så.
Men ska du inte börja arbeta på ett annat sätt då?
Jo.
Kanske nu när du är där. Att du liksom mer springer backstage och försöker vara liksom där de andra journalisterna inte är. Att du liksom, du står utanför klubbarna 02.30 och liksom försöker grabba tag i folk då.
Ja, absolut. Eller tidigt på morgonen, känner jag. Mer när de är igång.
Vad är något favoritmoment från alla de här Almedalerna?
Nej, men det som rent journalistiskt var... kul var ju förstås inför valet 2018 när jag och min kollega Karin Runblom hade berättat att de fyra borgerliga partierna, alltså dåvarande alliansen, hade gjort en uppgörelse om att de tyckte att Sverigedemokraterna efter valet skulle få tillträde till de här ganska åtråvärda ordförandeposterna i utskottet. Alltså de skulle kunna få det som alla andra partier i förhållande till sin storlek. Det där är ju en uppgörelse idag mellan sju partier delar på presidieposterna och SD får inte vara med. Och då fanns det en sån där uppgörelse som vi berättade om, men mitt i Almedalen när de då egentligen skulle prata om annat och göra annat så började hela den där uppgörelsen krackelera och det blev alliansens största kris och största infekterade bråk inför öppen ridå. Och det började då med att Centerpartiet och Liberalerna som hade gått med på att ge SD såna här presidieposter backade från överenskommelsen. Annie Lööf sa någonting om att det här var mer känsligare än hon hade läst av i sitt eget parti och Liberalerna sa ungefär detsamma. Så då fanns det ju ingen uppgörelse längre. Men relationen till SD var redan då så väldigt känslig för dem. Mm. Och det här bara eskalerade och det kom ett brev som dåvarande partisekreteraren skrev där hon la skulden på Moderaterna för att det hade blivit så här och partisekreteraren Gunnar Ström gick ut och sa att det är nonsens det Maria Arnholm skriver. Mitt i natten fick hon backa ett nytt mejl så att det var otroligt dramatiska dagar där. Och Socialdemokraterna förstås tyckte att det var ganska roligt och bra att alliansen hade detta stora infekterade bråk inför öppen ridå. Och dåvarande partiledaren Jan Björklund i Liberalerna, han insåg och tyckte att det här hade gått väldigt snett och så här sa han.
Ibland så blir det irritationer och det har det blivit här och så blir det uppskruvat tonläge och, det, ja, och vi är alla fyra ansvariga för det, så jag vill inte lägga skulden på någon annan för det, även vi, men nu går vi vidare från detta.
Och så blev det ungefär. Under slutet av Almedalsveckan så lades den här konflikten och Sverigedemokraterna fick ju inga presidieposter.
Är det här en av dina roligaste minnen?
Ja!
Alltså det är det.
Ja!
Det här är peak-kul. Ja. Ja, jag har sett fram emot att åka till Almedalen, Katrin.
Jo, men du ska åka dit med mig.
Ja, det ska jag faktiskt göra. Det blir nog något annorlunda i alla fall. Ja. Okej, okay. Finns det något annat kul som har hänt? Skulle jag vilja fråga.
Jag rankar det här högst.
Moa Wallin, du har ju även denna vecka, nu har du här liksom haft två veckor på det, att spana in någonting som har hänt i politikvärlden. Vad är det den här veckan?
Jag ska hämta, jag har ett papper som jag ska ta upp från min väska.
I en svart folder? Ja. Är det ett kontrakt?
Det är ett abortkontrakt som jag vill att vi skriver på. Nej då, det är det inte. Jag har med mig en bingobricka, ett Almedalsbingo med 12 stycken påståenden. Så det är liksom... tre rader med fyra rutor i varje och där kan man kryssa i för att få bingo. Om man ser eller hör något av de här påståendena som jag har skrivit ner i mitt lilla bingo, då får man kryssa saker som sannolikt kommer att ske under veckan och så ska man samla ihop fyra i rad.
Kul!
Ja, jag har tyvärr inte göra klart dem så att ni kommer få dem när vi ses där. Jag har bara göra en, jag ska göra tre till. Första rutan. det är att Liberala ungdomsförbundet genomför en aktion som innefattar rökning. LUF är ju det mest dekadenta ungdomsförbundet och de har ju tidigare tagit strid för rökningen på uteserveringar bland annat genom att den dåvarande ordföranden Joar Forsell klädde ut sig till en fimp och genom att trycka upp t-shirtar där det stod "Jag röker bara för att jävlas med Annika Strandhäll".
Mm. Är det bara cig eller kan cannabis kvala in?
Just det, jag är ju domare. Mm. Jag kan ju vara hur godtycklig som helst. Ja,
det, men absolut. Ska det vara att vi är mot varann? Så att jag kanske hittar dem där de gör det här och då säger jag inte det till... Säger jag inte det vidare? Är det så man kan göra?
Ja, så kan man ju göra om man vill... Ja. Om man vill förstöra för andra. Ja,
eller vinna själv.
Om du nu står där under en av dina få pauser och delar en Mariana-cig med Johan Persson så behöver du inte säga det till oss.
Nej, det är
utan
det jag
kan
menar.
Du kryssa själv.
Kryssar jag inte exakt. Ja.
Precis. Mm.
Mariana-cig. Hur gammal är jag? Ja.
Snart får du börja på P1.
Jag tror det. Det är det jag strävar efter.
Du är så välkommen.
Margot Ditz breakar en stor politisk nyhet. Influencer Margot Ditz som med sina politikerutfrågningar har blivit Sveriges mest kända politiska journalist, tror jag då, eller eventuellt kan hända i den här bingon att hon kommer med ett scoop, för hon ska ju dit. Expressen-getingen gör något störigt. Tidningen Expressens ständiga maskott, den här människostora getingen i tyg, dyker ju ofta upp på Almedalsveckan och spexar oefterfrågat, får man väl ändå säga. Den kan man kryssa för om man ser den.
Just det.
Den känns jättelätt, tycker jag med.
Ja, men det är lite högt och lågt där.
Det beror på hur hög du är när du går runt där.
Ja, just det, för sig. Ja, det är sant.
En politiker gör stor affär av att inte åka till Almedalen. Det här pratade vi om nyss.
Mm. Jag har en redan.
Ja. Då får du kryssa. Mm.
Jag har aldrig sett någon mer tävlingsinriktad människa.
Men det här är också bevis för att hen inte åker.
Så jävla nöjd.
Och ruta, vad är vi uppe i?
5 är det nu. Ja. Annika Strandhäll offentliggör en ny relation. Disclaimer då, med relation menar jag inte nödvändigtvis förhållande. Det kan ju också vara en väldigt god vän som avslöjas.
Ja. Okej, okay, men hand i hand, någon form av fysisk beröring för att man ändå ska förstå att det är något annat än bara ett vanligt partihäng.
Precis.
Det har blivit en årlig grej på Almedalen då, eller?
Ja, kanske. Ja. Vi får se, jag tror det. Ruta nummer 6. Ett nazistiskt parti får jättemycket gratis PR. Det är ju en relativt ny Almedalstradition att det kommer någon nazistisk gruppering där och dyker upp på Visbys gator och att då samtliga av landets nyhetsredaktioner bevakar varje steg de tar, vilket gör dem kändare. Ruta 7. Jeanette Gustafsdotter berättar att det är hennes första Almedalsvecka som kulturminister.
Just det, och man ska överseende då.
Mm, precis. Hon har ju varit väldigt noggrann med det i intervjuer som jag pratade om tidigare, att hon berättar hur många dagar eller veckor hon har jobbat. Så här tror jag att det är bingo-garanti nästan.
Ja, okej.
Så placerar den strategiskt då till alla lyssnare som nu sitter med pennan i högsta hugg.
Göra ny egen grej bricka. För henne på jobbet.
Exakt. Ruta 8. En politiker nämner en ort med mindre än 100 invånare i sitt Almedalstal. Mm. Har vi också pratat om tidigare att det är Mariamme, som Annie säger. 70 invånare. För de tävlar ju mycket om vem som känner landsbygden bäst. Det har ju pågått under hela valrörelsen och de har kämpat med att få in så små orter som möjligt i sina tal. Så att på Almedalen kan ju just din by fära att omnämnas på stora scenen. Ruta 9, apropå landsbygden då, att något av partierna lanserar ett landsbygdspaket. Ett paket med politiska förslag för att gynna landsbygden. Det är ju en stor valfråga. Kanske kommer alla göra det. Då får man en guldstjärna.
Kan man få recycla att man vill att det ska vara gårdsförsäljning av vin eller något sånt?
Ja, hör till ett landsbygds. 10, ordet samsyn nämns. Tänkte jag först, men det här tror jag ska vara en omvänd bingo. Det här kan vara den svåraste rutan. Att man får bingo om man lyckas gå igenom hela Almedalsveckan utan att höra en politiker nämna ordet samsyn. Som den här julleken. Whamageddon. När man ska gå från 1 december fram till julafton utan att höra den här Last Christmas-låten. För att den spelar så mycket i butiker och så. Och det är samma med ordet samsyn i politiken. Så det, man får bingo om man då inte hör det under veckan.
Den tror jag också kan bli svår.
Jättesvår.
Jag kommer inte att höra det.
Kommer du inte att höra samsyn?
Nej. Hon sitter ju där och lyssnar på reggae med Johan Persson. Jag hör inte ett skit.
Nej.
Hon bara står och sitter och tittar på någon sån växt. Så jag ser livet i den här växten. Har du någon cupcake förresten, Johan Persson? Har du 2? Ja.
Ruta 11. en politiker råkar säga något kontroversiellt i ett obskurt seminarium som den tror att ingen lyssnar på. Händer ju ibland. Just nu har det stormat kring Kristdemokraten Sara Kullgren eftersom någon har grävt fram ett uttalande från Almedalsveckan 2013 där hon på ett seminarium om fosterdiagnostik jämförde abort av foster med Downs syndrom med förintelsen. Och sen den sista rutan då. En organisation eller parti spenderar ett sexsiffrigt belopp på ett PR-trick. För att Almedalen är ju spexarveckan nummer ett. Vi minns förstås när Gudrun Schyman brände 100 000 kronor i kontanter. Och år 2005, det här är en personlig favorit, när skådespelerskan Kim Andersson presenterade det nya partiet Kulturpartiet med bland andra musikern Olle Ljungström. Men dagen efter presskonferensen visade det sig att partiet bara var en bluff arrangerad av Statliga Riksteatern för att uppmärksamma kulturpolitiken. En kampanj som ska ha kostat över 200 000 kronor.
Som enbart gage till de två. En säkert. Hundring var.
Säkert. Ja. Mm. Så där har vi bingot.
Gud vad kul, jag har typ nästan aldrig spelat bingo i mitt liv. Det här ska bli jätteroligt.
Ja, det här kan bli en ny tradition.
Men då skriver vi ut sådana, ha med oss dem vart vi än går under Almedalen så kryssar vi under till. Och så ringer man dig när man har fått bingo, eller?
Ja, så kan man göra. Ja, då får ni ringa mig och skrika bingo.
Då får du hela tiden sitta med din mobil för att kunna ta in den som mässar först.
Ja, och sen får vi väl återkomma med facit under vår sista sändning, kanske på Almedalen.
Vi går väl raskt vidare, Katrin Zimmermann.
Ja, vi har fått en lyssnarfråga till druidzimmermann@sr.se. Det är Moa som ska svara på den här idag. För Benjamin undrar, ibland gör politikerna bort sig. Hur försvarar de sig? Finns det några kända försvarstal?
Ja, det finns kända försvarstal. Jag har med mig mina två favoriter, skulle man kunna kalla dem. Det första är det som många tror jag kommer att tänka på när man hör ordet försvarstal, alltså Mona Sahlins försvarstal efter Toblerone-affären, den här skandalen som briserade 1995 när det kom fram att socialdemokraten Mona Sahlin under sin tid som arbetsmarknadsminister använt regeringens betalkort för privata utlägg. Och då dök hon ju upp i den här ikoniska vita blusen som många menade skulle symbolisera oskuld, även om hon själv sa att hon tog den för att det var den enda tröjan som var ren. Och hon kom i den och skulle läsa upp sitt försvarstal och svara på journalisternas frågor då. Och då sa hon bland annat så här.
Jag är baske med ingen ohederlig person. Jag är ingen fifflare.
Och jag tycker hennes försvarstal är intressant för att vanligtvis, eller jag googlade lite, och när man ska hålla ett försvarstal så brukar olika såna här kriskommunikatörer ge tipset att man ska be om ursäkt och lägga sig mer eller mindre platt när man är i den här typen av drev. Ett råd som hon inte riktigt följer. I talet som hon håller säger hon bland annat, det kanske inte är så att reglerna är så fruktansvärt tydliga. De papperna kan ni också titta på om ni inte har gjort det innan. Om jag så lät nonchalant, som många har uttryckt det, så kan det faktiskt vara så att jag både då och så nu inte tycker att jag har gjort något fel som har använt detta kort, redovisat och betalt. Och hon går också hårt mot media och kritiserar arbetsmetoderna och namnger bland andra journalisten Elisabeth Höglund för att hon ska ha ringt hem till Mona Sambo och ställt frågor om ekonomin. Och framför allt så säger hon det underbara uttrycket baske mig.
Massor baske av gånger. Mig?
Ja,
det hör man inte allt för mycket.
Nej, precis. Jag försöker klämma in det ibland i radio, men det är bara jag och Mona, tror jag. Men den här affären ledde i alla fall till att Mona Sahlin avgick från sin post som vice statsminister en dryg månad senare och att hon inte heller kandiderade till partiledarposten. Även om hon själv då, av talet att döma, inte menade att hon hade gjort något fel.
Skönt då att efter det så hade hon en lugn politisk karriär som följde efter det.
Ja, utan kontroverser. Mm. Tur för henne. Min andra favorit är Sverigedemokraten Erik Almqvists pressträff år 2012 efter den så kallade järnrörsskandalen. Där det var en video från 2010 som läckte ut där Erik Almqvist tillsammans med två partikamrater skrek rasistiska tillmälen på stan och beväpnade sig med rör från en byggarbetsplats. Och hans försvarstal har en väldigt stark inledning, tycker jag, så här lät den.
Välkomna till en presskonferens om den värsta och mest skamfyllda dagen i mitt liv. Anledningen är såklart att jag för några år sedan under en väldigt jobbig period i mitt liv betedde mig på ett helt oacceptabelt sätt efter natt ute på krogen.
Men han la sig ju verkligen platt då.
Ja, precis. Han har ju en väldigt annorlunda strategi än Mona, för att hon väljer den här lite mer redogörande strategin och förklarar förloppet ur sitt perspektiv. Men han ber om ursäkt upprepade gånger, alltså nästan självspäkande. Han berättar också att han under den här tiden, eller strax innan, hade blivit jagad och överfallen av knivbeväpnade män en gång, men säger efter att det är en petitess i det här sammanhanget och att det ändå inte finns några ursäkter för hans beteende, även om de också har vissa likheter. Alltså både Erik och Mona skyller ifrån sig lite grann. Mona på det här otydliga regelverket för riksdagskortet och Erik på alkoholen. Han är väldigt noga med att berätta att han inte riktigt minns och att han var brusad. Och båda vill ju lite grann utmåla sig själva som offer också, Mona genom den här mediekritiken och Erik för hur han har bemötts som sverigedemokrat. Så det kanske finns en röd linje ändå i hur man håller ett försvarstal, men jag vet inte hur framgångsrikt det är att ha ett försvarstal. Alltså när man tänker på Mona Sahlin och Erik Almqvist idag så är det ju skandalerna som man i första hand tänker på.
För han fick också gå.
Precis, han avgick där och då.
Ja, men jag hoppas att Benjamin känner att han har fått svar på sin fråga. Tack Moa Wallin och tack Lova Olsson. Vi släpper er nu.
Men så det mysa är ju att vi ses ju supersnart.
Ja. Vad kul det ska bli. Mm.
Det blir stort, ja.
I Almedalen. Mm. Vilken jävla gäng vi kommer vara.
Starkt.
Ja, vi undrar vad vi kommer vara för gäng där. Ett osammanhängande...
Ett osannolikt gäng.
Ett osannolikt gäng. Ja, precis.
Du... Nästa gång vi hörs, ja, då är vi i Almedalen.
Kan vara så att en av oss inte lever. Men vi får se hur många som håller sig ombord på Gotlandsfärjan.
Vi kommer vara i toppform.
Det kommer vi vara. Utöver ordinarie podd så släpps ju också våra Almedalspoddar som vi spelar in där.
Ja.
Och de hörs sedan på...
Onsdag.
Släpps första.
Ja, torsdag, lördag. Alltså man kan bara vältra sig i Druid Zimmerman Show nästa vecka.
Du, den här podden, när spelades den in egentligen?
Den spelades ju in 1 juli 2022.
Just det, det är då jag tar ut lön. Och producent är Shukran Kavak. Mm. Tack så mycket, Catherine Zimmerman.
Tack, David Druid.